Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och här kommer ett extrainsatt avsnitt av Arkivsamtal. Podden Dela Q har varit i hetluften i min bransch de senaste dagarna och nu har Bianca Meyer från podden Dela Q varit här i Arkivsamtal och gett sin syn på saken. Jag hade kunnat göra det här till ett Patreon-exklusivt avsnitt eftersom jag behöver ståla nu när nästan alla mina andra inkomster raderats i och med corona. Men jag tänkte att vad fan, det är roligare om så många som möjligt lyssnar. Så får väl de som vill donera lite stålar som tack för the free funny så att säga. Swisha jättegärna en slant till 0760-724728. Eller gå in på patreon.com/arkivsamtal. Jag är skitglad för ni som stöttar all min verksamhet och sånt där. Det ska ni ha cred för. Vill ni ha mer gratis skoj så finns min sitcom Mina Problem, 5 avsnitt på YouTube och min stand-up-special Vesslan på samma ställe. Och glöm inte att följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Bianca Meyer.
Hej!
Välkommen hit.
Tack! Kul att äntligen få vara med i min favoritpodd.
Oh, är det din favoritpodd dessutom?
Ja, men jo. Men det är topp 5. Yeah,
mm.
I alla fall.
En av dina favoritpoddar.
Ja.
Ja, jag har försökt få med dig ett tag nu. Det tog lite, alltså inte jättemånga år, men ändå många månader i alla fall.
Just det. Mm.
Men
jag var borta, jag var bortrest ett tag, ja.
Ja. Mm. Vill du berätta om var du var någonstans?
Ja.
Eller ska vi presentera dig först?
Ja, eller jag gör som du vill. Jag var ju i USA i 6 veckor.
Vi var där lite samtidigt.
Ja, men precis, just det. Jag var där med Jussi.
Ja, med Johannes Finnlaug som vi var i LA. Och det var, vi snackade lite om att ses där. Men det blev aldrig av till slut. Men kanske en presentation är på sin plats först.
Mm.
Hur skulle du presentera dig själv?
Jag brukar beskriva mig som komiker och solovårare.
Okej, lurar du människor?
men jag skojar lite med det. Men inget av dem är en skyddad titel, vad jag har hört. Men jag har alltid så här, beundrat solovårare. Det har alltid varit mitt drömyrke. Tyckte att de har lite för dåligt rykte.
Ja, det är ju spännande. Jag tycker också, alltså bedragare i allmänhet tycker jag är väldigt, jag ser gärna filmer och läser böcker och sånt om bedragare.
Mm.
Men det är kanske ingen jag vill ha nära in på mig. Man vill ju själv inte bli lurad.
Nej, men precis. Men jag är väldigt snäll bedragare.
Mm. Du brukar inte lura människor.
Nej, men jag luras inte så mycket. Mm. Men jag har lite, Jag har lite så här en förmåga att folk gärna vill ge mig pengar och så.
Mm, det, du ber inte om det?
Nej, precis. Att det,
och du söker det inte till folk som du kan tänka dig vill ge dig pengar?
Nej, inte medvetet. Alltså.
Ah, okay. Nej, men du har funnits lite... när jag började med den här delen av humorbranschen, liksom med stand-up och poddar och radio och sånt. 2012.
Precis, ja, men jag förstår förresten om du tycker det är väldigt störigt att jag kallar mig för komiker.
Nej.
För
att
det är, ja,
det har
jag vet
med.
Att det finns vissa regler att...
Men du har kört stand-up. Du har varit med i diverse humorpoddar och humorradioprogram.
Mm.
Då är du komiker.
Ja, det var snällt.
Mm. Du körde stand-up till och med innan jag gjorde det.
Ja, precis. Men sen gjorde jag inte det.
Nej.
På många år.
Men en gång komiker, alltid komiker.
Okej, okay. Ja, vad bra.
Men då har vi fått lite presentation med det. Innan vi glömmer det så ska vi också kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken!
Jag tog ju med mig, eller du ska, just det, förlåt.
Du tog med dig ett alternativ.
Ja, precis, och
det,
du läser ju upp
och
först.
Du kan okej, okay, vi säger, och här kommer alternativen. Du kan ju få börja med att presentera ditt alternativ som du tog med.
Alkoholfri champagne Oscar Julin tror jag den heter, väldigt god.
Är det äkta champagne ändå? Alltså är den gjord i Frankrike?
Det är det nog inte, va?
I distriktet. Nej. Champagne.
Nej, det är nog bara mousserande.
Och där kan vi snacka skyddad titel.
Ja, det är sant. Det är sant.
Men det låter gott. Men i övrigt så finns det rödvin, sherry, Fanta Zero, Indian Tonic, Malibu.
Indian Tonic är gott också i och för sig.
Mm, det är också gott. Heinz tomatketchup, hostmedicin med kodein i. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Mm.
Jag tar din alkoholfria champagne, kan jag redan nu säga.
Ja.
Om det påverkar ditt beslut, om vi ändå ska korka upp den. Om du känner att,
den vill jag ha, men jag kanske ber om...
En side order.
Ja.
Mm, det får du.
För det, Indian tonic, är det den, visst är det den som smakar som gin och tonic? Men
ja,
utan,
alltså gin,
eller är det bara bubbelvattnet?
Nej, gin och tonic, det brukar ofta vara Indian tonic och gin, just. Alltså gin och tonic är en blandning mellan gin och tonic.
Men den här är lite Schweppes liknande...
Ja, det kan vara att den här är av märket Schweppes. Det var en man som tog med den för att blanda gin och tonic.
Mm, för den är jag sugen på.
Mm,
men jag vill ju också pröva, jag vill också pröva lite av din hostmedicin ju.
Mm, men är inte du nykter efter den?
Jo.
Men kodein är okej att ta?
Ja, men det är ju medicin.
Ja, men det kan man ju säga om alla...
Ja.
Det
finns,
alltså jag vet till och med någon som har fått alkohol utskrivet av en läkare.
Så, är det
något
sant?
Sömnbesvär.
Nej, det måste ju vara så för 100 år sedan.
Nej, det var det faktiskt inte. Jag var gästlärare på en skola
otroligt.
I Malmö som hette Spinneriet. Det var liksom en hiphop-utbildning. Om man nu inte blev för äcklad av att höra ordet hiphop-utbildning.
Mm.
Så var det det. Men det var det. Men alltså, jag skulle väl lära ut lite om rap och sånt där. Jag var gästlärare en vecka. Och då var det en tjej där som hade haft sömnproblem. Och fick då äppelvin utskrivet av en läkare som hon hämtade upp på apoteket. Och jag trodde henne först inte tills hon skickade fotobevis på äppelvinet med liksom receptbelagt. Så att medicin...
Ja, men jag vet ju, jag förstår ju vad du menar. Mm. Men jag är ändå intresserad av att ta en icke-brusande dos
du får lite grann.
För det är den som hiphoppare brukar dricka, va, och blanda i...
Ja, då är det så här, Purple Drank eller Lean eller Dirty Sprite eller allt de kallar det. Men då är det
kodin. Jag har alltid velat pröva.
Men det är lite, jag tror den amerikanska hostmedicin som är lila, den innehåller kodin och lite andra ämnen. Promethazine och lite antihistamin och sånt. Så det kan vara lite annorlunda effekt med den. Men den här är finsk. Jag tror det har märkt svarta skägget och innehåller då kodin som är den främsta aktiva substansen.
Ja.
Och det blir man ju lite flummig av. Eller lite, man blir lite, man mår bra av det och blir lite seg av det. Men framförallt så slappnar man av och det tar bort smärta.
Ja, 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 men jag känner till. Ja, men en väldigt, väldigt liten...
En liten hostmedicin. Ja,
och den alkoholfria champagnen då. Ja. Mousserande. Mm. Ja. Det tar jag gärna. Mm.
Okej, okay, så du skippar tonic?
Ja, men, ja, men jag kanske provar det sen.
Mm. Mm. Du har varit med.
Om jag får vara så besvärlig.
För,
så att du,
ja visst, mm. det är inga problem. Jag tar ju då alkoholfri champagne.
Mm.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Ja, men ja, då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Lite hostmedicin till dig och vegetarisk champagne, höll jag på att säga. Men alkoholfri champagne, eller mousserande vin, ja.
Mm.
Det var gott. Det smakade som mousserande vin. Fast utan alkohol.
Eller hur?
Mm.
Ja, torrt och gott.
Och du,
ska jag smaka på den här lilla?
Jag smakar på...
Ah, men gud, det här smakar... man får barndomsminnen. Får inte du? Har du provat?
Jag har provat den, men jag kommer inte ihåg. Jag fick två
precis
olika
som...
hostmediciner.
Jag blev jätte nostalgisk.
Mm, ja, men det luktar som
det var
någon
verkligen
slags...
en favoritmedicin jag hade som barn. Som jag liksom längtade efter även som sjuk. Mm, var
det,
kanske, det
kanske var hostmedicin då.
Jag tror inte att den där är så potent då. Om mina föräldrar gav den till mig som 4-åring. Eller så var det där allt började.
En milliliter kodein. Jag vet inte om
det
är
tror jag
är
väldigt
på,
lite.
På 100 milliliter.
Ja.
Men, ja. Men
ja, gott.
Ja, och var var vi någonstans? När jag hämtade drycken så sa du någonting om det släpptes just ett avsnitt. Så sa jag, vänta, ta det här on mic.
Ja, just det. Av en av mina andra... favoritpoddar, nej, inte Della Pappa, men Della Art, också en favorit.
Mm. Det är med Carl Svensson, Simon Chippen Svensson och
Jonathan Unge.
Jonathan Unge.
Som hette, eller som hade titeln CP i Della Q.
Mm.
Vill jag gärna lyssna.
Ja, du
hoppas
ju
att det inte är jag.
Nej, jag skulle nog gissa på att det inte är du. Du är ju, eller var en tredjedel av podden Della Q.
Mm.
Tillsammans med Anna Björklund och Moa Wallin.
Precis.
Jag lyssnar på den lite grann. Jag tycker den är rolig.
Ja, okay.
Och de senaste dagarna speciellt har det varit en del drama kring den podden.
Ja, just det.
Mm. Och ja, är det någon, ska vi dra lite bakgrund kring det eller?
Ja, ja men berätta. Du är nog jag tycker det är lite svårt att sammanfatta. Ja, du är nog bra på att sammanfatta tror jag.
Ja, du skickade också ett avsnitt av podden Haveristerna.
Ja, precis. De hade sammanfattat... men de... jag lyssnade lite på det. De har ju tendens att... jag har inte lyssnat på den annat än något avsnitt där de nämnde oss tidigare.
Mm.
De har tendens att vara lite liksom tjatiga och långrandiga, kan jag tycka. Men... de har bevakat Della Q rätt noga.
Ja,
så jag tror att de har någon ganska
man fick ju
en överblick
av vad det var som hade hänt ungefär. Kanske då vinklad från deras synvinkel. Men om jag ska sammanfatta hela storyn som jag uppfattat det så får ju du hoppa in då och säga där har du missuppfattat eller här vill jag lägga till någonting.
Mm.
Och jag lägger ju till lite som de inte typ heller som hur allting började. Det var väl att Della Sport de hade sommarvikarier till en början. Jag
precis.
Tror Albin och Anton som jag har specialisterna podcast ihop med var vikarier ett tag och jag gästade det också.
Just det, en annan sommar.
Annan sommar, sommaren innan ni började. Och sen var det en sommar då när ni var vikarier, alltså ni tre som var Della Q. Och sen blev den podden så lyckad eller så populär så att ni fortsatte.
Mm.
Och sen så blev det... Ja, det var någon... Jag vet inte hur mycket, alltså i det här, du pratade om att du hade tagit ett återfall i något tillfälle. Så det, för jag har inte liksom, jag har inte luslyssnat på det, men du har pratat om liksom någon form av missbruksproblem eller alkoholproblem tidigare i podden då.
Ja, men precis. Det var ju en humorpodd, eller det började i alla fall som det. Eller det var liksom, det var min idé av det.
Ja.
Och det jag liksom hoppade på. Sen utvecklades väl kanske mer i ett annat håll. Men jag var liksom med i den som komiker. Framförallt. Mer än så som samhällsdebattör eller så. Och då var det en del i liksom min humor var att vara ganska självutlämnande och ta saker från verkligheten. Och så.
Confessional comedy.
Ja, precis. Jag tycker att det är väldigt kul. Men det är också lite vanskligt. För att det kan bli lite gränslöst. Och det blev det väl framförallt för mig när mina kollegor liksom tog min liksom började göra content av mitt liv liksom.
Utan att du var med eller?
Ja, men precis. Att, jag tycker att det är en sak vad jag väljer att skämta om och så. För då är det ju jag som styr och väljer vad jag lämnar ut och inte.
Mm.
Ja.
Har du något exempel på det när de gjorde content av ditt liv som du inte tyckte kändes så bra?
Ja, men, jo, men till exempel då när de hade någon intervention med mig.
Var det en live-podd då? Eller var det en podd som spelades in och släpptes sen?
Nej, den spelades in och släpptes sen.
Okej, det var en vanlig studiopodd.
Precis. Men det var jag liksom helt oförberedd på. Och inte bekväm med.
För då var det inte en intervention som gällde alkohol eller missbruksproblem.
Det enda jag hade liksom pratat om och skämtat om. Och,
hade du missbrukat pratat något annat än alkohol? Eller?
Nej, inte heller motsatsen till att missbruka mat. Inte heller undvikit mat. Alltså.
Nej, okej. Ja. Du har haft ett sunt förhållande till andra droger förutom alkohol.
Ja men precis. Mm. Att det kan jag väl passa på att säga att att liksom anorexi det är ju en sjukdom som jag verkligen respekterar och så. Det är ju en
Är det en sjukdom?
Ja, det anses som en mental sjukdom. Ja, är väldigt farlig också. Med dödlig utgång ofta och sådär.
För det var det de hade en intervention angående.
Ja.
Med dig då, de typ att de tyckte att du åt för lite.
Ja, precis. Från ingenstans. Det hade aldrig nämnts tidigare. Men jag har väldigt respekt för den sjukdomen. Och det är också en sjukdom för så här, high achievers med väldigt mycket självdisciplin. Något som jag absolut inte har. Så därför också jag blev så himla chockad att de anklagade mig för att ha just
ätstörningar.
Ja, för att jag är en sån superslarver. Som du sa, jag blev ju rekryterad som den kvinnliga Jonathan.
Ja, det var lite det intrycket jag fick av det också när jag då började i den här branschen 2012-2013. Att du dök upp i ganska många olika sammanhang. Men man fick ändå intrycket så att nu har hon inte lämnat in sin läxa i tid.
Precis. Precis. jag blev jätteförvånad och ställd. Och sen var det ju också att i den här podden så hade de andra två pratat friskt om sina egna ätstörningar och varit med, vad ska man säga? Det finns tydligen något som heter så här Pro-Ana. Sådana forum som är liksom mer promotar då anorexi. Eller,
att de är för anorexi?
Ja.
Alltså de tycker det är en bra, en superkraft.
Precis, precis. Så att de hade liksom hela tiden haft den inställningen och pratat om sin egen bantning och det var väl det vi fick en del kritik för också, att vi, eller de två då, uppmuntrade till bantning. Så det blev så förvirrat för mig. Jag förstod absolut ingenting av vad som hände där. Men jag blev otroligt obekväm. För jag kände ju att de ville göra bort mig liksom.
Du känner att de ville inte dig väl. Det var inte ditt intryck.
Nej, precis. Och att inte, det var liksom absolut inte något skämt. Eller omtanke. Utan ja, det var bara jätteobehagligt.
Du upplevde det som att de främst ville skapa liksom underhållning, eller som man säger idag, content. Eller att de bara ville hoppa på dig av liksom av någon anledning.
Ja, men främst hoppa på mig, men sen så tror jag att det också fanns aggression mot mig i botten.
Ja, och det är väl det ofta som är då anledningen att man hoppar på någon, kanske.
Ja.
Men varför tror du att det fanns aggression mot dig i botten?
Ja, men för att jag var en sån slarver.
Okej.
Men jag har aldrig riktigt, jag kan inte tala för dem, men det var det som liksom togs upp sådär. När de visade irritation mot mig annars. Men jag kunde liksom aldrig riktigt förstå, alltså jag tyckte aldrig att straffet liksom stod i proportion till att vara en slarver. Eller det kändes... Men det kanske är en tjejgrej som jag inte förstår. En sån tjejkod som man inte får bryta.
Vilken kod?
För jag tänker så här att... Eller jag tänkte på det att Jonathan verkar inte få så mycket skit för att...
Att han är en slarver?
Ja. Men
det kan ju vara, ja. Det kan ju vara olik även... Ja. Det kanske inte behöver göra en könsgrej av det. För det kan ju vara, det finns säkert tjejer som skulle acceptera det beteendet. Men det är sant.
Det är kanske duktiga tjejer som provoceras av slarviga tjejer bara.
Ja, nej,
så kan det
och
vara.
Sen finns ju, jag tycker alltså det är...
Men du borde ju ha förståelse för det, som är väldigt duktig och punktlig och
för,
för, irritation mot slarven.
Och jag dras också mycket till struliga människor. Alltså att samarbeta med. För jag tycker ofta att de är intressanta. Eller så här, det är ofta en kombination av liksom en kreativ vilde och någon som kanske är lite slarvig i sitt privatliv.
Ah.
Så att jag har samarbetat med mycket folk som är rätt struliga.
Mm.
Och jag som är ganska uppstyrd har blivit irriterad på det.
Mm.
Men
och det, eller jag kan verkligen förstå att man blir irriterad
jag,
på det.
Men jag skulle nog inte hämnas genom att alltså om det nu, jag vet ju faktiskt inte vad deras ambition var, om det var genuin omtanke är ju ett alternativ. Ett alternativ är skapa underhållning för podden och ett alternativ är hämnas på dig då, eller liksom skada dig på något sätt.
Ja.
Det är de tre alternativen jag kan se.
Ja.
Och några av alternativen går ju att kombinera. Till exempel det kan vara svårt att kombinera genuin omtanke och skada. Men det skulle ju kunna vara att det var en eller två av dem som var anledningarna.
Precis, jag tror för att vara rättvis mot dem så tror jag att de själva har sagt att de vill vara ärliga mot lyssnarna. Men jag tycker inte att jag förstår inte riktigt den plikten, eller jag tycker att det är att gå för långt
inte,
och hänga ut mig på det sättet, eller?
Ja, speciellt inte då om de kunde ju kunde ju kanske pratat med dig först då. Och sen, ja. Och sen, men ja, jag vet ja. Inte. Men du valde ändå att inte klippa bort det.
Jag kommer ihåg att Moa sa någonting om det där efteråt. Och då så sa jag liksom lite så här ironiskt att ja, men behåll det. Det är väl bra innehåll.
Mm.
Men jag ville ju liksom... Jag ville, alltså jag var ju jätteobekväm med hela situationen och jag ville ju inte ha med det. Men vid det laget så var också hela gruppdynamiken liksom ganska skev.
Mm. På vilket sätt?
Ja, alltså för jag hade inte... ja, hur ska jag säga det här? För att jag vill liksom inte lägga någon skit på dem eller elda upp någonting sådär. Utan jag tänkte mer fokusera på eftersom de har pratat om mitt mående och så tänkte jag att jag kan fokusera på det. Att jag kan ge min egen version.
Ja.
Men jag kan ju säga i alla fall att det är väl ingen hemlighet att gruppdynamiken var inte så bra. Inte så balanserad.
Nej, det är ingen hemlighet.
Nej.
Men jag har bara tänkt att om du ville lägga ut texten om hur gruppdynamiken var. Men om du inte vill det så är det också okej.
Okay. Ja. Mm. Ja, men det var dysfunktionell i alla fall. Men, men inte till en början så hade vi väldigt, väldigt roligt ihop.
Mm.
Och jag tyckte också att själva produkten var väldigt... bra.
Mm, jag tyckte den var rolig att lyssna på.
Men i takt med att gruppdynamiken blev sämre så tyckte jag också att själva podden blev sämre. Och att det var inte längre vad jag ville göra riktigt. Så det var framförallt därför jag hoppade av.
Mm. Men om vi ska då fokusera på ditt mående.
Ja.
Var ska vi börja någonstans? Hur mådde du som barn?
var det en seriös
fråga?
Men,
eller jag men lite. Ja. Jag är intresserad om, har du en historia av psykisk ohälsa sen lång tid tillbaks? Eller?
Nej. Inte liksom allvarlig psykisk ohälsa, men jag har alltid varit ett sånt högkänsligt barn.
Mm.
Och hade väldigt starka känslor och så. Men jag har aldrig haft liksom problem i skolan eller med kompisar. Jag har aldrig varit utåtagerande eller sådär. Men jag har ju haft depressioner och så här ångestproblematik och så.
Mm.
Men
ja, har det varit sen du var liten?
Alltså,
Och det har varit liksom periodvis då? Det har kommit ångest och depressioner?
Ja, precis. Sen har jag ju en ADD-diagnos
också. Du har en sån diagnos?
Ja.
Får du medicin?
Nej, jag testade att ta sån medicin. Men
var det Ritalin eller något liknande?
Ja, men jag tyckte man kände sig så oerhört påverkad av det. Det ökade också ångestnivåerna. Jag gillade inte. Den har ju effekt så att man blir mer fokuserad och mindre rörig. Men jag tyckte inte att det var värt det.
Nej, okej. Så du har en liten liksom papper på din strulighet kan man säga.
Ja,
det heter väl ADHD nu. Båda två är väl inom så man har skippat ADHD och bara
säga ADHD. Men det är konstigt för det är ganska olika ändå.
Mm.
Jag får lite ångest nu att jag undrar om jag har sagt för mycket.
Sagt för mycket om dig själv? Eller om,
nej, om
du sa väldigt lite om dina förrätta kollegor.
Vad bra.
Eftersom, med tanke på att de har ju sagt mycket om dig. Så behöver du behöver inte ha dåligt samvete om du skulle säga någonting.
Då.
Men om, ja, och så att du har förmodligen då alltid haft ADD. Eller ADHD. Och du har också haft depressioner och ångest.
Precis, ja.
Och det... Och när började din missbruksproblematik?
Ja, men precis. För det har jag inte heller riktigt... det har inte lyssnarna heller riktigt vetat om det har varit på riktigt eller inte. Men ungefär när jag... jag har alltid haft ett litet... Alltså en liten skev... relation till alkohol.
Mm.
Och ja, jag vill inte liksom att det ska vara så här, eller jag vill inte bli något sånt ytterligare ett ansikte utåt för alkoholism. Eller så. Jag känner att jag mår så dåligt av och så. Att jag ska gråta ut om det. men det är liksom inte heller en så här stor skamfylld hemlighet för mig. Men det är synd för att det är synd att folk inte kan ta alkoholism mer med en klackspack.
Ja, jag tror i den här podden ännu högsätet för att ta alkoholism
bra,
med en klackspack.
Bra. Jag känner alltid att det blir en sån otroligt allvarlig stämning.
Ja.
Och det kunde ju, alltså jag tycker att alla har ju sina problem. Det är inte så mycket värre för mig än för någon annan. Och jag har ju liksom tagit tag i det ändå i ung ålder. Men i alla fall så har jag nog alltid haft en lite skev relation till alkohol. Så att jag har använt det lite som tröst. För det, alkohol har ju den funktionen för vissa att det är väldigt, väldigt ångestlindrande.
Mm.
Hjärnan reagerar olika på alkohol. För de som har lätt att bli beroende så får en så här, en annan effekt, har jag förstått.
Ja, men det är man tar ju lite ett lån där, att det är ångestlindrande när man dricker. Och sen så kommer den tillbaks med dubbel ränta på bakfyllan, ångesten.
Ja, precis. Och då kan man ju fortsätta då.
Ja, då kan man fortsätta. Ja. Då kan man ta mer sms-lån.
Ja. men jag har aldrig varit... någon som har blivit så bråkig eller jobbig på fyllan eller aldrig... Det är aldrig någon som har märkt heller riktigt, som jag har förstått, att jag har varit så full eller så. Det är liksom mest jag själv som har lidit av det i form av ångest och så. Men jag har inte den typen av liksom... arg alkoholist, om du förstår. Eller sån som sätter sig i mycket farliga situationer.
Okej, okay,
Men jag har liksom alltid haft en liten tanke på att det är något som inte... Jag måste vara vaksam på det här.
Mm.
Jag har liksom haft en oro inför det. Men sen så... senaste åren efter att jag fick... barn och jag separerade från hans pappa. Det var liksom samtidigt som podden började.
Då du fick barn och separera ungefär i samma veva?
Ja, okay. När mitt barn var ett halvår. Mm. Och det var samtidigt som podden började. Och då började jag dricka på kvällarna när han hade somnat. Ganska liksom för mycket.
Mm.
Och jag började oroa mig över det, bestämde mig för att sluta, och så höll det i 4 månader. Och sen...
Och det gjorde du bara av... Då sökte du ingen hjälp, utan du bara bestämde dig för att sluta och lyckades i 4 månader?
Ja, jag började gå lite på A-möten.
Mm.
Men sen så började jag ändå, trots att jag hade bestämt mig för att hålla upp ett år.
Mm.
Och då... började jag må sämre och började bli mer och mer oroad.
Mm. Hur mycket drack du ungefär då? Liksom? Hur många glas vin per kväll skulle du säga?
Men jag kunde absolut dricka en flaska vin utan problem. För att min tolerans ökades ju också väldigt mycket. Så en flaska vin märktes liksom inte på mig.
Nej.
Jag sluddrade inte eller sådär.
Okej. Okay.
Ja, så att ja, och det var liksom, det var för mycket för mig liksom att ja, men ha den här separationen samtidigt som det var väldigt otryggt i dynamiken på jobbet och att så här, bli mamma för första gången. Så att jag tror att ja, det gjorde att min beroendeproblematik försämrades liksom.
Jag blev rätt mycket på en och samma gång.
Ja.
Nytt barn, ny separation, ja. ADHD i grunden,
ja.
Nytt jobb plus alkoholism.
Ja, det var så jävla jobbigt faktiskt. Ja, åh gud.
Ja, det, jag förstår att det var lite kämpigt.
Ja, det var hemskt faktiskt. Ja, så att då bestämde jag mig för att sluta med podden helt enkelt. Och åka till ett behandlingshem i USA.
Mm.
Så det var där jag var på min andliga, min andliga resa.
Mm, du var på ett behandlingshem?
Ja. Och, jag tyckte det var så kul att säga att man ska åka på en andlig resa.
Ja. Det var du som det var dina ord att du skulle åka på en andlig resa.
Det låter som något en vidrig person.
Ja, det är väldigt roligt.
Men ja. Och det var och sen var det ju ändå lite sant också. Man kan ju kalla det för en andlig resa.
Ja, andlig är väl liksom om man ser det som någonting inombords.
Ja.
Ja,
så. Precis.
Det blev en resa. Och jag och Johannes Finnlaug som var, vi skulle också till LA under den perioden.
Ja.
Och då hade vi, du och jag hade snackat lite om att spela in arkivsamtal.
Ja, just det.
Jag lyssnat en del på Della Q innan liksom jag lyssnade lite då och då på den liksom.
Ja.
Men det var innan, jag var inte så medveten om några speciella konflikter inom Della Q.
Nej.
Men jag hade haft Anna Björklund som gäst i arkivsamtal.
Ja, det lyssnade jag på.
Ja, och det tyckte jag blev spännande.
Verkligen, verkligen.
Och så tänkte jag att, eftersom vi kände varandra också lite sen innan, eller i alla fall träffats några gånger, så tänkte jag att ja, men du blir nästa Della Q-gäst i arkivsamtal.
Ja.
Och sen kom allt det här.
Ja.
Alltså den här nu, för vi hade ju bokat in den här podden för länge sedan. Men det blev en konstig timing på det för att...
Ja, min alkoholism pikade.
Ja, men också att hela Della Q-konflikten pikade typ igår.
Ja.
Eller förrgår.
Ja.
Att det kom, den timingen hade jag inte räknat med.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Men ja, var var vi någonstans i berättelsen?
Ja, jag ska fundera. Får jag be förresten om lite mer... alkoholfri champagne.
Ja visst.
Tack.
Det är din.
Ja. du kan ta hit den för att det sitter kvar att jag att jag dricker väldigt mycket dryck. Tack. Det tror jag också. Jag har hört att det är vanligt bland folk med alkoholproblem som sen blir nyktra, att de så fortsätter dricka kanske hysteriska mängder alkoholfri öl och så.
Mm. Ja, men det...
Har du också hört det?
Nej, jag har inte tänkt på det. Men, mm. men jag själv... Jag dricker enorma mängder... speciellt av Fanta Zero.
Ja.
Men jag har också någon form av liksom, vad jag kallar Gardenfors-syndrom. Att jag inte kan sluta äta och dricka. Speciellt inte om det står mat eller dryck framför mig.
Just det.
Det kan bli så att jag bara på ren... Det är liksom kanske lite ett nervöst beteende. Att jag hela tiden ska ha någonting att göra. Liksom att dricka eller äta.
Ja.
En gång så när jag skulle... spela in Släng dig i brunnen, så tog jag med en jojo för att jag skulle ha någonting att göra med händerna, att jag inte bara skulle äta och dricka för mycket
under
innan...
stand-upen?
Innan inspelningen, för då var det rätt lång väntetid. Man skulle liksom se de andra komikerna köra sina set och sånt där.
Mm.
Och då tänkte jag, jag kommer bli liksom, ifall jag inte har den här jojon så kommer det bara bli att jag är aspackad och min mage kommer att vara sprängfull av, av bröd och allt som ligger framför mig liksom, i köket på Norra Brunn. Så jag tänkte, jag har den här jojon och så att jag har någonting att uppehålla mig med händerna liksom. Och...
Jag förstår verkligen.
Och det är ju samma sak som folk som slutar röka, som vissa har kanske någonting i munnen som inte är en cigarett. Kanske en tändsticka eller...
Mm. Ja, jag använder också så här tobaksfritt snus för att inte röka. Men jag har haft en sån otrolig tur bara att det där inte la sig på mat.
Mm, mm.
För att jag förstår verkligen ju det här att inte kunna kontrollera sig.
Ja.
Men jag har så himla lyxigt. Jo, för att det ska jag säga också att jag gick ner mycket i vikt.
Mm.
Men det var för att det började med att jag ju slutade dricka under 4 månader.
Mm,
och då så bara rasade jag. För att
det är mycket kalorier i drycken, alkohol.
Och jag är liksom naturligt väldigt smal. Jag har 2 väldigt smala föräldrar. Så att jag hade lagt på mig, tror jag, bara för att jag liksom hela tiden fick de här 500 extra kalorierna.
Mm.
Och jag tror att det var liksom mycket vätska också. Och sen i kombination med... att jag liksom separerade och hade mycket liksom psykologisk stress.
Mm.
Det kan ju också göra att man...
äter mindre.
Ja, mm. men jag är väldigt glad för det faktiskt. För att det är en enorm lyx att jag tänker på det ofta. Att det här, nu lever jag någon annans dröm. att jag kan liksom äta precis vad jag vill ut. Utan att behöva tänka på att jag skulle bli svullen.
Mm.
Ja. Och alla kläder sitter bra.
Mm. Grattis.
Men det kan man verkligen unna mig, tycker jag. Eller hur?
Absolut.
Tack.
Unna dig. Men jag kom på var vi var någonstans i berättelsen.
Mm.
Du hade just checkat in på ett behandlingshem i Amerikas förenta stater.
Förlåt, är det okej om jag tar en sån här snus nu?
Ja, visst.
Tack. Ja.
Och... Alltså hade du redan slutat dricka när du checkade in på behandlingshemmet?
Nej.
Om man nu checkar in?
Nej. Jag hade en underbar men vemodig morgon då, innan jag checkade in.
Hade du hoppat av de la Cue då när du åkte till USA? Alltså så här, hade du sagt så här, nu hoppar jag av för alltid?
Nej, för jag tänkte att det är nog inte bra att ta drastiska beslut i det här... tillståndet.
Det fulla tillståndet.
Ja, och så hade jag ju också med Spotify ett 1-årskontrakt.
Just det.
Så jag ville också, även om jag inte hade så mycket till övers för Anna och Moa just då, så...
För att de hade... Var det bara det här med interventionen? Eller var det andra grejer också som du var... som gjorde att du inte hade så mycket till övers för dem?
Ja, men det var ju också det där avsnittet de spelade in när jag inte var med, när de talade illa om Fredrik Söderholm och mig och kallade mig för missbrukare och lögnare och sådär. Så var det lite andra grejer som hände utanför podden, liksom andra straff, sådär.
Som de hade straffat dig på något sätt?
Ja.
Okej, okay. Och du vill inte berätta om dem nu, de andra straffen?
jag tror det är kanske bäst att, ja, jag tror nog att jag inte ska göra det.
Okej.
Ja, förlåt, vad var jag?
Ja, du,
morgonen innan, ja. Så, för då kände jag att nu kommer jag ju liksom aldrig dricka mer. Och jag var själv i ett väldigt fint hotellrum. Och,
I USA, eller?
Ja, precis, vid havet. Så att drack jag gin och tonic, tror jag var det.
Du tänkte, jag kommer aldrig mer att dricka mer, så det här får bli en sista drink då, eller?
Ja, men precis.
Mm.
Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte det kändes så här, som att ta liksom farväl typ av en, på en så här passionerad men osund kärleksrelation. att man så låg en sista gång, eller?
Mm.
Nej, men så att jag var ju full när jag checkade in där.
Okej, okay. Du var full när du checkade in där och sen tog du en sista gin tonic.
Nej, inte på hemmet.
Nej, men ja, okej. Okay.
På hotellrummet, på balkongen där jag var, innan jag åkte dit.
Okej, okay, där tog
så du att jag var, så att jag var brusad när jag kom till själva behandlingshemmet. Okay.
Du blev ändå full på en gin och tonic.
Flera.
Okej, okay. Det var inte, ja, okej, okay, det blev alltid en som är den sista, men det var den sista i en liten rad av gin och tonics.
En serie, ja, precis.
Och det var okej att checka in på ett behandlingshem packad, alltså. Jag kan inte reglerna.
Jag tror de skulle ha få kunder annars.
Ja, just det.
Mm.
Så hur gick behandlingen till sen när du väl var där?
Det var så jävla mysigt. Då var det... Jag drabbades verkligen av ditt andra syndrom där. Som är väl
Gardenfors syndrom.
Nej, du kallar väl inte för det. Men jag vet att du har pratat i dina poddar om att du har en så lite oklädsam kärlek till svarta personer. Det drabbades jag verkligen av med full kraft.
Okej.
Okay. Det var väldigt mycket svarta sjuksköterskor där. Som var så jävla trygga och mysiga. Och gav mig en sån grilled cheese sandwich.
Det är också jättegott.
Det första de gjorde när jag kom. Och jag var väldigt förstående och så. Det var också en väldigt kontrast. Att vara med så mycket svarta personer till att spendera så mycket tid med Anna och Moa. På något sätt kändes det som motsatsen till det. Om du förstår vad jag menar.
Ja, svarta afroamerikaner och vita svenska tjejer.
Det var en helt annan kultur.
En helt annan kultur där nere. Om det nu är nere. Det är det nog.
Ja.
Så det var första steget i behandlingen. En ostmacka serverad av en afroamerikansk kvinna.
Man var det.
Man, okej. Okay, ja. Och sen, hur fick... Alltså jag antar att det är mycket du själv då som måste bestämma dig för att sluta dricka. Men hur liksom går behandlingen till på ett sånt sätt?
Ja, precis. Allt har ju varit på mitt eget initiativ. Jag har liksom inte... Det är ingen som har tvingat mig att åka någonstans eller ställt något så här ultimatum. Och det tror jag... Det tror jag också är en förutsättning för att man ska lyckas, att man vill det själv.
Eller,
vad fan vet jag egentligen? Men jag, för mig i alla fall.
Det tror jag också. Det låter logiskt.
Ja. Men vill du veta liksom hur schemat...
jag undrar, var det så här bara att nu ska du vara här och inte dricka och så är det olika aktiviteter, eller var det liksom någon form av mental träning, eller jag vill veta hur en sån behandling går till.
Ja, dels var det ju läkare och sjuksystrar där hela tiden.
Så det var också ett väldigt... De tog prover på det?
Ja, precis. Kollade hur allting stod till i kroppen. Och det stod ändå bra till.
Du fick ingen absante. Du fick inte delirium och sånt där.
Nej. Men de gav mig ändå någonting som skulle lindra... som skulle lindra avvändningen.
Typ ångestdämpande eller något sånt där.
Ja, det tror jag. Så att jag fick någonting första dagarna där. Ja, så att man hade liksom regelbunden läkarkontakt och också psykologkontakt. Och sen så bara i sånt här alternativ vård också. Yoga, man hade en sån andlig coach och var mycket i naturen, tränade.
Okej.
Och vi fick massage, men det var ett drömliv.
Ja, det låter ju skönt. Men,
jag tänkte också när jag var där att det här skulle alla göra. Alla skulle behöva åka hit.
Men problemet jag kan säga med det är ju att det är så himla skönt att vara på ett sånt ställe där man blir upppassad och det är en vacker miljö och man får göra roliga och fina saker. Och att svårt då att komma hem. Det är lätt, ja, då är det lätt att vara utan alkohol. Men sen kommer man hem till liksom grådassig svensk Konsum.
Ja, precis. Och så då Anna och Moa man, som håller på.
Ja, och då, behöver man den här skjutsen som vinet ger.
Ja, precis.
Men så kände du inte när du kom hem, eller?
Nej, inte att jag hade bestämt mig så himla mycket då. Men det var ändå svårt att komma hem. Det tyckte jag. Men jag säkrade också upp med att skriva in mig på en annan sån här frivillig klinik. Där man går och tar blodprover.
Som testar att du inte har fallit åt det.
Ja, jag tänkte det som en extra säkerhet för mig själv. Så om min disciplin skulle svikta eller så.
Men fick du såna här vad man i populärvetenskap kallar verktyg för att liksom, så här ska du tänka ifall du blir sugen på supa eller så här, du ska ringa en sponsor eller jag vet inte hur sånt går till riktigt.
Ja, men jag kom inte på några så bra tips nu som jag kan dela med mig av.
Du fick
men
inga såna tips.
Det var verktyg.
Så du kommer inte ihåg om du får så här, nu får ett extremt starkt sug av att börja supa igen. Vad gör jag då?
Nu sätter du mig på potten.
Det känns som den mest basala kunskapen. Jag tänker, då ringer du din, är det inte då, jag försöker hjälpa det här, ringer du inte din sponsor då?
Jo.
Har du en sponsor?
Jo. Ja, det har jag.
I Sverige då eller?
Ja.
Okay.
Precis, det här var ju så här, inte 12-stegs-programs hem.
Men de kör ändå med
de hade inget emot. Ja.
Hade de inte emot sponsorerna?
Nej. Och jag har kvar min gamla från A.
Ja. Okej, okay. Jag läste en bok av serieskaparen David Heatley. Som handlar om 12-stegs-program.
Ja.
Och det, han blir ironiskt nog lite beroende av 12-stegsprogram och liksom går på jättemånga olika sådana. Och jag får inte en jättebra bild av 12-stegsprogram. Det är också det här lite religiösa som jag tycker känns lite lurt.
Ja. Ja. Nej, jag blev inte heller helt hooked på det tyvärr.
Nej. Är du religiös på något sätt?
Nej, men jag är ju... Nej, jag följer ju inte till exempel, jag är ju född judinna men följer ju inte några judiska seder så.
Då har vi lite samma situation.
Ja.
Men du tror inte på Gud?
Jo.
Okej.
Okay. Men inte någon specifik religionsgud.
Men du har liksom inte
sökt. Tror på en kärlekskraft.
Okej. Okay. Men jag tänkte att du sökte dig inte till det som då många 12-stegsprogram föreskriver. Att man ska söka sig till en högre makt, inom parentes Gud, när man då försöker bli nykter.
Lite vagt gör jag nog det. Jag tror ändå, kände mig också ändå lite som hjälpt av en slags högre makt eller så. Lite... knuffade i rätt riktning och sådär. Att det var mycket som började gå min väg och så saker som föll på plats när jag verkligen bestämde mig för att bli nykter.
Har du några exempel på det?
Tyvärr. Men det är så privata.
Okej. Okay, ja. Jag ska inte pressa dig för mycket. Men nu i de senaste dagarna så är det också den här konflikten då mellan de övriga medlemmarna. Du är ju inte jätteinblandad i den konflikten mellan Moa Wallin och Anna Björklund.
Nej, skönt.
Har du några tankar kring den konflikten?
Nej, att tjejer uppenbarligen inte kan leka två heller. nej, du är inte... Jag är inte jätteförvånad kanske.
Men?
Det är väl inte.
Okej. Men du har ingen kontakt med någon av dem?
Nej.
Okej. Okay. Vad är dina planer härnäst då?
Nu tar jag det väldigt lugnt. Och umgås med min son och... inreder min lägenhet. Det är ett heltidsjobb.
Mm. Har du en ny lägenhet eller?
Ja, precis. Så att jag och min son har flyttat in där. Vi bodde tidigare vägg i vägg med hans pappa. Det var väldigt så här, praktiskt när han var liten. Men nu...
Trots att ni då inte var ihop.
Precis. Mm. Men nu har vi flyttat 5 minuter bort. Det känns som...
Det låter också rätt praktiskt.
Ja, det är också praktiskt.
Alltså, vägg i vägg, tänker jag att det blir en del svartsjukedrama om någon av er drar hem något nytt ragg eller sådär, så ska den andra behöva se det liksom, ja, när man går ut och slänger soporna.
Ja, det kändes som i längden kanske inte hållbart. Men sen så pratade jag med mina vänner Aron Flam, ju, som du också känner, och Gustav Moell som...
Vad alltså Gustav?
Moell, de har ett bokförlag ihop. Så de verkar vilja att jag ska ut en bok där. Så att jag
en självbiografisk bok då eller?
Nej, jag tänkte skriva en komisk roman.
Okej. Okay.
Och sen så håller jag på med lite olika poddar. Så
vilka poddar håller du på med?
Jag vet inte, men jag får nog inte prata om det än. Men,
okay.
Men det är lite olika sammanhang.
Du har hemliga poddprojekt på gång. Men du, har ingen podd just nu?
Nej, men det kommer. Mm. Det ska bli kul. Jag gillar poddformatet väldigt mycket.
Mm. Så du det ska var bli väl roligt. Rätt tidigt på den bollen också? För mig.
Ja, men jag gjorde en så här intervjupodd för P3, tror jag, för kanske 8 år sedan eller något sånt
alltså,
där.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Vad hette den?
Martyrpodden.
Okej. Okay. Mm. Just det, nu minns jag det. Mm. Och gör du fortfarande, du och Jonathan Unge gjorde väl en podd för som var sponsrad av Judisk Krönika?
Ja, just det. Unge Meijers lidande.
Ja. Ska ni göra fler avsnitt av den?
Nej, men de hörde av sig och vill att vi ska göra någon annan podd. Mm. Så vi får se om det blir av. Om Jonathan svarar, hoppas det.
Ja, det måste ju vara om det är 2 ADHD-patienter på en och samma podd.
Det var så skönt att jobba med honom. Han var ju aldrig sur på mig. Nej. Underbart.
Men du ska jobba då med poddar, är tanken, och göra en bok?
Ja, jag tror det får räcka. Ja. Jag är inte så karriärist, jag vill inte jobba så mycket.
Nej, flesta har ju problemet också att man måste försörja sig.
Just det.
Det har inte du.
Nej, men jag är ju solovårare. Så att,
vem är det som försörjer dig just nu då?
Nu så har jag... dels så behöver jag har väldigt låga omkostnader. Min lägenhet kostar, tror jag, 1600 kronor i månaden.
Men då låter det som att det är en bostadsrätt som någon annan har betalt för själva.
Ja, precis. Jag har en bostadsrätt. Och sen så betalar barnets pappa för barnet. Så jag har inga utgifter för mitt barn. Men. Och så har jag sparat alla mina De La Q-pengar. Så att jag klarar mig.
För alltid.
Det är så bra var det inte. Men det var väldigt bra betalt.
Det kan jag tänka mig.
Ja, det var därför också jag väntade lite med att hoppa av. För att det kändes som ett sånt bra så här, ekonomiskt tillfälle också. Att behöva jobba bara så en dag i veckan. Och det att det räckte som försörjning.
Ja, det
var synd att vi inte kunde hålla ihop. Mm. Men det var kul så länge det varade. Eller ja, en del av tiden det varade var det kul.
Hur stor del av tiden skulle du säga att det var kul?
Första sommaren till vintern.
Okej, okay, så ett halvår ungefär. Ja, och ni har sammanlagt i 2 år. Eller?
Ja, jag var väl med i 1,5 någonting, va?
Okej, okay. Det var kul en tredjedel av tiden det var.
Men det är inte alla som har så kul.
Nej, man kanske har högre krav på att ha kul också om man är i lite humor och kulbranschen.
Mm. Mm.
Jag tror ganska många går till sina jobb och lider sig igenom dem.
Verkligen.
Livet ut och sen bara tänker att jag får hitta någonting annat som jag blir glad av.
Verkligen.
Och sen kanske man tyvärr inte alltid gör det ens. Kanske har ett trist familjeliv och...
Ja, precis.
Ett helvete för morgon till kväll.
Ja, så tror jag verkligen att det är för de flesta.
Ja.
Det... Så man ska vara väldigt tacksam för det man har.
Mm, jag försöker gå runt och vara tacksam.
Bra! Var religiöst av dig. För
är det religiöst?
Det tycker jag.
Ja, men det är vissa som slänger in det när de hör, om folk är religiösa.
Mm. Så vill man att alla
andra ska vill man att allting, att, vad heter han nu igen? Mark Levengood. Jag var med i en podd som han hade gjort någon gång. Och då tyckte han att när jag och Frey byggde den här bögklubben på rysk mark. Så tyckte han att det var en kristen handling.
Ja, att det är verkligen typiskt kristna.
Nej men jag är tacksam. Jag vet inte hur mycket jag försöker runt att vara tacksam. Men ibland så tänker jag på liksom att fan vad glad jag är att jag har den här situationen jag har.
Ja, men det har ju bevisad effekt också.
Att
praktisera tacksamhet. Aha. Så här, psykologiska vinster och så.
Mm.
Så det ska du fortsätta med. Det gör jag också mycket.
Du går runt och är tacksam också.
Mm. Men har du förresten haft några såna här infekterade samarbeten?
Infekterade samarbeten?
Ja,
ett pärlband av dem.
Så här infekterade?
Det här är nog... inte, alltså så här, för den här infektionen har ju varit offentlig på något
ja,
sätt.
Det var aldrig det i...
Nej, i mina sammanhang har det inte riktigt varit så, men det är klart att jag... Nej, men jag har haft en del infekterade samarbete. Men eftersom det här är ett offentligt medium jag pratar just nu,
ja, så, kan du
så
inte...
vill jag ju inte nej, göra nej, de just det, infektionerna blir det, offentliga heller.
Då blir det samma grej. Ja, det kan jag... Ja. Men, bra tänkt.
Men ja, det har jag eftersom också... Jag har gjort ett infekterat samarbete har jag gjort offentligt. Mitt samarbete med Petter Wahlbeck.
Ja, det var väldigt underhållande.
Ett psykbryt special.
Det var jättebra.
Ja, det var bra. Men samtidigt, han kände väl lite det att han tyckte inte att jag skulle prata om det offentligt. Men där Nej. Var det ju så att jag tyckte att vad fan, han var så jävla otrevlig mot mig. Så då jag tänker inte vända andra kinden till då. Då pratar jag om hur jävla otrevlig han var offentligt.
Ja. Ja, du var inte rädd liksom att han... För han har ju en... Eller skulle man kunna kalla honom för så här dark triad personlighets...
Vad sa alltså, du? Dark triad?
Ja.
Alltså, triad?
Ja, precis.
Och det har jag faktiskt aldrig hört innan.
En narcissism, psykopati... Kan det vara sociopati det tredje då?
Ja, jag vet inte.
Men om man har att göra med sådana personer ska man ju vara lite... Aha. Försiktig med...
Att han inte dödar man...
Ja, det är det jag försöker vara.
Har du varit rädd för att någon av dina kukkollegor kommer döda dig?
Nej, nej. Men... Det är skoja. Men, men du fick inga...
Jag var ju rädd för att dö på den här motorvägen då. Att,
ja.
Att min flickvän skulle köra av vägen. För att hon blev så stressad.
Ja.
Så jag var lite...
Gud, vad hemskt för henne.
Ja, det var jobbigt.
Ja.
Men det blev ju som sagt kul stories.
Verkligen, han gav sig inte på dig.
Jo, efteråt, eller inte var hot. Absolut, ja. Mm. Gav man sig på mig.
Mm.
Och jag hade inte blivit förvånad om han hade börjat göra det fysiskt heller.
Nej. Precis.
Rädd, men inte förvånad.
Nej. Nej, det känns inte som att han...
Inte förvånad.
Men det känns inte som att han skulle ha en så här utstuderad plan heller. Han känns lite osorterad.
Mm-mm. Han är nog ännu struligare i hjärnan än du och Jonathan Unge.
Ja, det tror jag.
Men du har ju varit i humorbranschen för länge. Har du träffat honom många gånger?
Nej. Nej. Nej, jag bara minns. Jag uppträdde med honom några gånger. Mm. Och man märker ganska snabbt att han är färgstark.
Mm.
Och att jag minns att han då... att vi liksom blev betalade i öl, så som man ofta blev.
Mm.
Och att han bara svepte upp alla de flaskorna och la i en ICA-kassa och tog hem.
Okej.
Okay. Du vet sådana som man skulle...
Alltså fulla flaskor då?
Ja.
Han vill inte ha panten.
Ja, som alla komiker skulle dela på.
Ja, han vilmrade.
Ja, vad betyder det?
Det är ett uttryck jag har hört att det Wilmer X då, så fort de kom till en loge, så även om de inte drack upp, det stal de med sig i väskorna.
Ja.
Att man tömmer logen.
Ja, det gjorde han
direkt. Och det kallas att vilmra.
Ja. Han var så självsäker i det också. Han sa bara, det här tar jag.
Det här tar jag.
Ja.
Mm. Ja, men då kanske vi ska börja avrunda. Är det någonting du känner att du vill säga som inte har sagts?
Mm. Nej, men jag tror inte det.
Nej. Men ja, men du kanske får komma tillbaks någon gång igen när allt det här har blåst över. Så kan man prata om lite andra saker också.
Ja, gärna.
Det var roligt för att det här delar kuk. Konflikten. Det blir rätt oundvikligt nu att man pratar om så här coronatider och sånt där.
Mm.
Men nu så trumfade hela kuk-konflikten och corona. Så det blir inget coronasnack alls.
Nej, det var någon rolig på Twitter som sa, skrev Della Q faller sönder framför våra ögon. Det här är tjej 9-11. Ja.
Mm, men det var kul att ha dig här. Mm,
kul att vara här.
Då tackar vi för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Bianca Meijer.
Fullbordat samtal!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.